Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 229 utav Svenska FPL-podden i serien av uppstartsavsnitt inför säsongen 23-24. Är vi nu framme vid mittfältspositionen, och skulle jag gissa så kommer det här bli det längsta avsnittet när vi jämfört med målvakter och försvarare som vi redan har släppt och som ni kan lyssna på om ni inte redan har gjort det, och med forwards som kommer här inom kort. Idag är det torsdag den 27 juli och ja, vi är fortfarande ett starkt gäng och är fulltaliga alla tre här i införavsnitten. Hur mås det hos dig, Fredrik?
Ja, men det är bara fint. Fortsatt semesterfirande i ett sådär gråtrist Sverige. Men det gör ju inte så mycket när man har ett PL-lag och pilla på. Nu här landade jag precis den riktigt fin draft som jag drog till er i vår internchat här. Som jag kände att det väl såg lite för bra ut för att vara sant. Så att, jag är taggad inför mittfältare. Det kanske är den roligaste positionen. Får man väl säga.
Stefan, hur inlåste du på ditt mittfält när vi spelar in försvarsavsnittet? Så är det att det är mest här jag håller på och pillar egentligen. Så mittfältarna, de är låsta eller?
Nej, låsta är de inte. Försäsongen pågår ju. Det är öppet. Det händer saker hela tiden. Men jag kan väl säga att tre, fyra utav mittfältarna är nog ganska så spikade faktiskt.
Spännande, vi ska kika lite närmare på det här. Men innan vi gör det så ska vi såklart påminna alla att se till att gå med i poddligan. Det är helt gratis att vara med och man tävlar om oerhört mycket fina priser. Vi har en ligakod för det och det är RE224Y. Och det kan man hitta lättast på vår Facebook-sida. Svenska FPL-podden heter vi där. Man kan även hitta mer info om ligan som vi har tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar. Och Glennligan som vi väljer att kalla den, eller Glenn Fantasy PL som Facebookgruppen och jag tror även ligan heter det faktiskt. Och här gäller det att gå med innan Game Week 1 och det vill man göra. 250 kronor kostar det att vara med, ganska liten summa om det slår ut över en hel säsong tycker jag. Nu spelar vi in den 27 juli, det här avsnittet kommer släppas något senare, men ganska nyligen har man fått lön. Så att, förhoppningsvis finns 250 kronor att avvara, för det här vill man inte missa. Missar man att vara med till Game Week 1, då kan man inte vara med. Och Fredrik, vi brukar ju få frågor, kan man gå med i Glennligan sådär i Game Week 2, Game Week 3? Och även liksom Game Week 20, det kommer lite under hela säsongen. För att så, men såklart folk som får upp ögonen för en vill vara med. För att det finns så fina priser. Så att ja, Fredrik, här ska man ju vara med, eller hur?
Ja, men du vill ju inte bli stående på perrongen när tåget lämnar. Liksom, och det här tåget innehåller väldigt många trevliga vagnar och florerar runt i. Och just det här att du liksom kan ha en riktig skitsäsong, men det räcker med en bra månad. Det kan räcka med en bra omgång, en riktigt bra omgång, så har du liksom räddat hela säsongen. Det gör ju också att du håller upp alltså, några buy-in-ligor för den som gillar att spela det, så det gör ju också att du håller upp intresset mycket lättare, för du har lite att spela för. Kan du kanske få en bra start? Vi pratar ju ofta om att får man inte så bra start, men får man en bra start, fan, då betyder ju den där bra starten ännu mer. Och vi såg på Dominic som vann förra säsongen här nu. Ja, vad får man göra då? Ja, man får välja och vraka över hela Europa och säga, peka på kartan. Dit vill jag åka och kolla. Ja, du vill åka till Lissabon och se ett derby mellan Benfica och Sporting. Ja, vad trevligt. Ja, vi åker ett helt gäng. Det kan ju bli verklighet för vem som helst som är med i Glennligan. Och på det då månadspriser och liksom hur mycket pengar som helst i barncancerfonden. Det är ju en riktig jäkla fest. Och 250 spänn för biljetten, det är liksom den mest givna biljetten du kan köpa.
In och gå med i Facebookgruppen Glenn Fantasy PL. Är det så att ni inte har Facebook, skriv till mig eller någon annan via Twitter. Ni hittar oss där eller skicka ett mail till svenskafpl@gmail.com så hjälper vi till med vilket nummer man ska swisha till och allting sånt där. Men annars enklast är att gå in i Facebookgruppen Glenn Fantasy PL. Koden för att gå med i Glennligan är 2G1QSI. Och jag påminner alla som går med där och swishar att skriva sitt lagnamn i meddelandet. Och sen se till att inte hålla på att ändra ett lagnamn fram och tillbaka. Utan bestäm vad ni ska ha för lagnamn. Och sen när jag swishar skriver det också, så underlättar det oerhört mycket. Tack för det. I förra avsnittet när vi pratade försvarare så gick vi även ut och utlyste en tävling, är fel att säga, men en utlottning i alla fall till våra Patreons. Och om du vill vara med och vinna en resa på nästa års poddresa, eller vårens poddresa, se till då att signa upp som Patreon innan Game Week 1, så är du med i utlottningen av en vinst där. Patreon blir du på patreon.com/svenskafpl och du stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och Fredrik, det är ju olika nivåer där beroende på hur många lotter man ska ha bland annat.
Ja, men precis. 25 kronor en lott, 35 kronor två lotter, 50 kronor tre lotter. Så att, ja, det går ju att boosta sina chanser ganska lätt. Även för den som redan är Patreon och känner att ja, men fan, jag vill boosta min chans. Jag vill dubbla chansen att vinna genom att bara öka från 25 till 35. Då kan man göra det. Så länge man gör det innan deadline game week 1. För det är då som vi kollar hur många liksom, lotter var och en av våra Patreons får.
Precis. Och som sagt, vi har sagt det flera gånger förut, en stor anledning till att bli Patreon och att det är ett perfekt läge nu är såklart utlottningen, men det är minst lika viktigt att komma med i våra messenger-tråd och kunna få feedback på sina bygge eller ställa frågor och få liksom, lite feedback på sitt lag eller tankar man har kring spelare. Så vila inte på hanen utan gå in och stötta oss där. Vi är jättetacksamma för alla som redan gör det. Yes, vi hoppar in i mittfältsgenomgången och vart ska man börja om inte i topp? Och det är en ganska tydlig prisskillnad. Vi kommer komma till ett forwardsavsnitt, där är det likadant. Men på mittfältarna så hittar vi överst på prispallen en Mohamed Salah för 12,5. Och ja, Fredrik, eftersom att han spelar i ditt kära Liverpool så tänker jag att du kanske får börja. Men jag tror att både Stefan och jag vill skjuta in saker här också. För det är ju en spelare som, ja men verkligen, om man har han i sitt bygge eller inte har honom, det gör ganska stora förändringar på flera positioner.
Ja, men verkligen så. Det är ju det som påverkar hela laget. Och med tanke på att han hade en mellansäsong, hela Liverpool hade en mellansäsong förra säsongen, och ändå tog han överlägset flest poäng bland mittfältarna. Och liksom, han är ju den talismanen vi pratar om som kan göra en dålig match och ändå kommer han därifrån med 1+1 och 3 bonus. Liksom. Mm. 24,4% i TSB. Alltså att bara en av fyra managers just nu har honom i bygget, tycker jag verkligen talar för att man har prisat honom rätt i spelet. Så det är roligt. Vi pratar om det med Trent. Tycker det egentligen är samma sak med Salah. För det kostar. Alltså det kan smaka jävligt gott att ha Salah i bygget. Men gud ska veta att det kostar. För min del kostar det för mycket. Jag får inte in honom i bygget. Och jag tycker att det liksom ger för stora skador på det övriga spelarna i bygget. Så att jag har honom inte i draften just nu. Och har inte haft honom så mycket. Och ja, det är spännande, för vi vet ju att det finns ett kaptensalternativ där. Och ja, men han kommer, håller han sig skadefri kommer han ta mycket pengar. Det vet vi. Det är liksom ingen gissning, utan det är mer eller mindre fakta. Frågan är bara om det går att hitta täckning på något annat sätt. Liksom, eller så där. Så att, ja, det är roligt att han kostar 12,5. Ja. Men jag får inte innan i bygget.
Ja, Stefan, Mohamed Salah, det blir väl lite en fråga om hur trygg man är att sätta binden på Haaland i varje omgång. Mer eller mindre om man ska gå med Salah eller inte. För att oavsett om man har Trent så är det i alla fall inte för mig en kaptensgubbe. Utan Salah är väl någon man skulle kunna sätta binden på i vissa omgångar. Men för många är det ju Haaland som gäller. Hur tänker du kring Mohamed Salah?
Nej, men Haaland är ju Salahs största fiende tillsammans med liksom priset på övriga mittfältsgubbar. Det skiljer sig oerhört mycket ner till massa andra spelare som eventuellt kan komma i närheten av vad Salah kan leverera poängmässigt. Och ja, men, kollar man på sitt spelschema i början så är jag i alla fall väldigt, väldigt trygg med att bara ha binnen på Haaland som är den statistiskt bästa spelaren i det bästa laget i världen. Så att det är väl där liksom Salah faller bort för min del. Jag tror att Salah kommer vara den mittfältaren som troligtvis tar flest poäng i spelet. Men han får ingen plats i mitt bygge i Gameweek 1.
Nej, inte för mig heller. Sen så utesluter inte jag att Salah kommer sitta någon gång under säsong. Kanske med ett wildcard eller ja, när det passar sig. Eller säg att Haaland börjar roteras mer inför Champions League och sånt. Som vi inte såg så mycket förra säsongen. Men skulle kunna komma den här säsongen. Det skulle kunna vara en Haaland-skada. Skulle ju helt plötsligt göra att Salahs ägande kommer gå upp enormt. Men när jag kollar till Game Week 1 så... han aldrig riktigt varit med. Jag har försökt någon gång bara få se vilka uppoffringar skulle det innebära. Och det allra tydligaste för mig det är att jag kommer inte kunna få ihop ett tillräckligt bra femmanna mitt fält. Och jag sa att det här kommer förmodligen bli vårt längsta avsnitt kopplat till positionsavsnitten. Och det har att göra med att det finns oerhört mycket värde på mittfältspositionen. Och du pratade om det att det finns billigare spelare. Vi kommer komma neråt här mot 9,0, 8,5 och även neråt. Men man har inte plats för, man kanske har plats för en spelare som kostar där 9, 8,5 och Salah. Men sen behöver man ha en 4,5 mittfältare som ska sitta längst ute på bänken. Så att det blir egentligen, för de allra flesta skulle jag tro, om Salah ska in en fyrbackslinje. Och ja, jag vill ha fem mittfältare med allt det här värdet som finns. Och det handlar inte bara om vad jag ska starta Game Week 1 med, utan det är bra att tänka lite prispunkter. Och jag vill ha plats till att kunna byta mellan de här 8,5 mittfältarna eller däromkring. Och då behöver jag ha flera spelare som jag kan, ja, men, kan byta ut och byta in andra som visar sig vara det absolut bästa alternativet på de här positionerna. Det är i alla fall min tanke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den största fördelen med att gå med Salah är såklart att man får ett annat kaptensval i Game Week 2 när de möter Bournemouth hemma, som kommer liksom stå ut enormt mot liksom templet-laget. Men samtidigt så för min del då, så skulle det handla om att kicka ut någon utav Rashford, Saka och Bruno. Och ja, det skulle troligtvis vara Bruno. Men det är 4 miljoner däremellan. Och det är de 4 miljonerna som är extremt svåra att hitta. Då skulle man behöva få liksom ett bekräftat riktigt fynd från början. Det är väl liksom problemet, att vi har inget riktigt sånt enligt mig. Men en annan fördel med att ha Salah i bygget är ju, förutom att du får den kaptenen då, som, ja, ska vi vara ärliga, det kan gå hur som helst. Salah blankade ju när de vann mot 9-0 mot Bournemouth hemma i fjol, och liksom Haaland, som vi pratade om så många gånger i fjol, börjar ju mer eller mindre varje match på ett mål. Så att det är inte säkert att Salah tar med poängen Haaland i den gameweeken, även om jag håller honom som favorit. Men om vi kollar liksom till Game Week 3, om man har Salah, ja, men då står man troligtvis med två fria byten och ja, men kan ju downgrada Salah till vem som helst och kanske liksom har sett lite mer vart det barkar och vilka som man vill ha. Så det skulle väl potentiellt kunna vara en fördel då, om man går med Salah.
Yes, jag tror vi lämnar Salah just där, lite hängande. Men det låter som att vi inte kommer se Mohamed Salah i något av våra tre byggen till Game Week 1 i alla fall. Hoppar vi ner blir vi tvungna att hoppa ner hela 2 miljoner för att hitta nästa spelare. Jag tänker att vi inte alls behöver dröja oss kvar lika länge som vid Mohamed Salah vid Kevin De Bruyne. En helt fantastisk fotbollsspelare. Var ju skadad i slutet av förra säsongen och ja, men ryktade väl att han skulle vara borta till Game Week 1. Men han är ju med i Citys försångstrupp här och det ser ju ut som att han kommer komma till spel. Men för mig är han ändå inte aktuell till Game Week 1. Det finns fint City-värde i billigare mittfältare som vi kommer komma till, och det är väl den stora anledningen. Men de har ändå prisat ner Kevin De Bruyne lite. Fredrik, hur ser du på Kevin De Bruyne till Game Week 1.
Nej, men som isolerad spelare, fenomenal såklart. FPL-värde, ja absolut, det finns det. När du bara kollar isolerat på De Bruyne. Men som, precis som du nämnde, så kollar man på övriga City-mittfältar och tänker, jävlar, det skiljer 3 miljoner så kom du ner till grabbarna som är framför honom i banan. Och då kan jag inte riktigt motivera till att lägga 3 miljoner mer på någon som faktiskt spelar längre bak i banan. Även om han fyller på en hel del framåt och har en liksom oerhörd liksom fot och kommer att både måla sist. Så nej, jag är riktigt sugen på att trippla upp City framåt. Men det går inte att göra med De Bruyne, där man liksom inte stålar till. Då får man titta åt andra håll. Men jag lägger väl samma brasklapp kring De Bruyne som du gjorde kring Salah. Är det omöjligt att han sitter i bygget vid det första wildcardet i vadå, Game Week 8? Nej, absolut inte. Det kan mycket väl vara så att han har ju gått lite så här på tomgång. Nej, det har han inte gjort. Han var ju fruktansvärt bra. Men han har ju varit skadad till och från. Så han har ju vilat. Vi såg det förra säsongen att han vilades ju mycket mer. Inför förra säsongen tänkte man, ja men De Bruyne är ju hyfsat given i alla fall. Det var ju inte alls det. Han vilades ju nästan lika mycket som de andra. Och då blir det ju också en sån här, liksom, men Salah vilas ju inte. Så att, nej, De Bruyne känns långt bort. Då känns faktiskt Salah närmare mitt bygge, om man ska välja.
Mm. Stefan, Julian Alvarez visade ju att han kunde gå in och täcka upp Kevin De Bruyne när han behövde få lite vila förra säsongen, och det borde ju göra att Pep ser det även nu, att ja, men, i alla fall till när Champions League drar igång, att han kanske kan få någon vila här och där. Och jag kan absolut se att Kevin De Bruyne kan vara en spelare som i perioder under en FPL-säsong kan vara intressant att plocka in, men kanske inte till Game Week 1. Delar du mina tankar där?
Ja, nej, han har ju fortfarande inte gjort några minuter på försäsong, och det är inte säkert att han spelar någonting till helgen heller, om man tolkar Peps senaste uttalande kring honom. Sen får vi se, vi har ju Community Shield på söndag om lite drygt en vecka. Det blir väl en fingervisning av vart De Bruyne står. Men nej, han är inte aktuell från start för mig. Jag tycker att hans skadeproblematik blir ju bara tydligare och tydligare vad det verkar. Och men om det är någonting så är det väl kanske mot andra halvan av säsongen när det eventuellt blir dubbelveckor och så som De Bruyne kan bli aktuell för mig.
Mm. När vi kommer neråt till pris, då har vi ingen mittfältare på 10,0, vi har ingen på 9,5. Vi har Son och Rashford på 9,0, men här tänker jag att vi nästan kan väga in alla spelare som vi hittar där under, runt 8,5, 8,0, 7,5 och neråt. Och lite bunta ihop dem och prata kring de här spelarna. Jag tänkte, Stefan, vi börjar med dig och pratar lite Arsenal-mittfältare. Det är Arsenal ditt lag och vi har ingen Arsenal-mittfältare på 9,0. Vi kanske förväntade oss att Saka skulle kosta det, men nu är han prisad 8,5. Jag tänker kanske framförallt på att du får prata lite Ödegård, Saka, Martinelli, Kai Havertz.
Ja, nej, men som jag var inne på i försvarsavsnittet så tror jag generellt att vi kommer se mer rotation i Arsenal i år än vad vi gjorde i fjol. Dels kopplat till att vi ska spela Champions League, men även kopplat till att vi just har värvat in Havertz som är lite av en, eller ja, Rice och Havertz som liksom, det är inte helt klart vart de ska ta plats, och jag tror att det beror lite på vilket motstånd man möter. Jag tror till exempel att vi skulle kunna spela med Ödegård och Havertz som åttor i lättare matcher, medan att den troligaste uppställningen mot topplagen är väl att ändå Partey, Declan Rice och Ödegård på mitten. Det är min spontana känsla där. Gällande liksom det, nu har vi sett Trossard, det har varit glödhet här på försäsongen, var man of the match mot Barcelona i natt. Martinelli har fortfarande inte spelat så mycket, han var lite, hade någon skadekänning, var lite senare tillbaka i försäsong. Så där finns det väl vissa tvivel inför starten av säsongen om liksom Trossard fortsätter visa så här fin form, går att peta honom då. Även om såklart liksom Martinelli är första val på den positionen, så just nu så är Trossard i bra form. Och det, hela den grejen gör ju att jag lutar mer och mer mot Saka som liksom känns, han har straffarna, nu brände han förvisso en straff här, men jag tror att han kommer fortsätta ta dem. Men han är ju den mest givna spelaren i laget. Och det är det man gillar. Ödegård, han tog ju flest poäng av Arsenal mittfältarna i fjol. Kanske lite överleverans. Men han är lagkapten, han kommer spela mycket han också. Frågan är väl vad som händer när han spelar tillsammans med Havertz i de här enklare matcherna, om det blir så. Kommer han få ta mer defensivt ansvar, eller hur kommer den dynamiken fungera? Och det är väl den tveksamheten som gör att jag inte ens har funderat på att ha Ödegård, utan jag går på Saka som mitt första val där. Mm. Men det är svårare att säga vem som är tvåa bakom Saka. Alltså Martinelli känns också som att han skulle kunna ta ytterligare kliv. Väldigt liksom direkt och bra avslutare. Tog nästan 200 poäng i fjol. Ja, är det han som är två eller är det Ödegård? Det är väl där någonstans jag filar på.
Mm. Saka är ju den mittfältare som just nu har högst TSB av alla spelare han ägs utav 53,5%. Och det är fullt förståeligt tycker jag. Jag tycker det här att de har varit lite snälla med prissättningen. Saka borde absolut kunna kosta i samma nivå som Rashford och Son på 9,0. Och jag tycker att det hade varit roligare och det hade kanske blivit lite fler som hade valt att spara de där 0,5 och gå på en Ödegård till exempel. Men nej, med Saka som straffskytt och du är inne på det kring både Havertz och Martinelli som kostar 8,0 och 7,5, att ja, men här har vi en Trossard som kan hoppa in, vi har en Partey som kan hoppa in och hota någon speltid. Saka och Ödegård, där ser jag mer säker speltid, både kopplat till givna starter, men också att de får vara kvar på planen lite längre. Vi såg det mycket tycker jag förra säsongen efter att Trossard kom in, att Martinelli, han hade en liten dipp där och då blev det att det var ofta att han fick kliva av liksom efter en 60 minuter, så kom Trossard in i 30 minuter, eller tvärtom att Trossard startar en match och får Martinelli ett inhopp. Jag tror att det kommer fortsätta på er vänsterkant. Är det någonting du också känner att det finns ganska stor chans att man får nästan räkna med att få mellan 60 och 70 minuter på gubben som startar ute till vänster?
Ja, jag tror att det kan bli så. Men samtidigt så visade ju Martinelli att han kan vara giftig från bänken. Han gjorde ju ett par baljor när han kom in. Men det är inte riktigt det vi är ute efter när man betalar 8 miljoner för en gubbe. Då vill man ju ha starterna och man vill ju ha de här minuterna. För att vet ju att det är i slutet av matcherna när man spelar hemma som det är då det kan rinna iväg och bli de här 3, 4, 5 om man har tur. Och då vill man ha sina gubbar på plan när det blir sådana matchbilder och motståndarlaget lite ger upp och tappar fokus. Det är då FPL-poängen brukar trilla in som mest.
Fredrik, vill du skjuta in något om Arsenal mittfältarna eller vill du gå vidare och prata ditt kära Liverpool?
Nej, men jag kan väl bara konstatera att jag delar era tankar kring det, och för min del så är det inte aktuellt med fler Arsenal-mittfältare än Saka i dagsläget till Game Week 1, utan det är han som känns given. Och jag delar också uppfattningen om att han känns underprisad. Hade gärna fått kosta 9,5 liksom, så det hade känts lite mer att ta in honom, för nu känns det som en autopick. Och hans poäng i frågan vad de kommer vara värda liksom, efter ett tag in i säsongen om han flyger. Men så att jag går gärna över och pratar Liverpool där det är lite rörigare.
Ja, du har ju haft lite svårt att hålla dig ifrån att prata Liverpool mittfältare i andra avsnitt också. Men och sammanställa det då, lite prismässigt, så har vi en Diogo Jota som nu är klassad som mittfältare igen, prisad 8,0. Han har väl inte pratat så mycket om, men du har pratat mer om en Luis Diaz på 7,5 och ett nyförvärv i Szoboszlai som är prisad 7,0. Och jag tänker att vi kan lite hålla oss till de spelarna, eller vill du även plocka in McAllister i det som är prisad betydligt lägre nere på 6,0?
Ja, men jag tänker att man kan svepa med McAllister också, som ändå men finns med i diskussionen. Jag tror kanske inte att under många matcher så kommer nog inte rollerna för Szoboszlai och McAllister skilja sig jättemycket åt. Det ska bli intressant att se, möjligtvis att McAllister kan glida ner och byta position vart det lider så. Men känslan är att de två ska spela som dubbla tior i den offensiva uppställningen. Så jag tycker att han kan finnas med. Jag kommer inte gå på McAllister från Game Week 1. Kommer inte råda någon att göra det. Men för att nämna lite kort om honom bara, så är det ju att klockren wait and see-spelare. Alltså det om han inte flyger som han gjorde i Brighton för att han inte får boostade poäng på grund av straffar. Nej men fine, låt honom vara då. Men skulle det visa sig att han får in ett jävla flyt. Liverpool har, liksom ser ut som säsongen 13-14 offensivt och han är spindeln i nätet. Ja men då är det ju easy way dit. Så att jag håller ändå ett litet span på McAllister. Men kanske inte the game we get. Då är det mer intressant att diskutera. Ja men kanske framförallt. Som du var inne på att jag har svårt att hålla mig från en Luis Diaz på 7,5. Som jag tycker ser spännande ut på försäsongen. Han har ju väldigt sån här säregen stil vad det gäller att bryta in i banan. Och väldigt sådär tacksam att titta på när man har en EFPL. För det händer saker hela tiden. 7,5 väldigt tacksam prispunkt. Så Jota ständigt överprisad 8 miljoner. Han har ju förvisso också varit bra på försäsongen. Så han kan säkert få en hel del minuter här i början av säsongen. Men då är vi där igen som Stefan var inne på i Arsenal. För 8,0 är det liksom en hel del minuter man vill ha. Eller är det den här givna starten mer eller mindre. Och är det det sistnämnda, ja men det får du inte med Diogo Jota. Han kan starta Game Week 1 men det behöver inte betyda att han startar Game Week 2. Så Jota känns osäker, Diaz känns som ett utropstecken för mig. Jag tror att han kommer att starta. Jag tror han kommer att få mer minuter än Jota. Nej, han har inte 90 minuter varje match. Det är ju så med liksom många av våra yttrar. Det är väldigt få yttrar vi får det av. Men för 7,5 så... Ja, han har varit och touchat på bygget, det ska jag erkänna. Soboslai, avslutningsvis. Ja, Dark Horse. Men för mig är det också lite åt McAllister-hållet, wait and see. För 7,0, det är lätt att gå dit. Det kanske visar sig att det är han, liksom en stor jävla ungrare som bara dundrar in och liksom sveper hela FPL med stormen. Det kanske är så, eller inte. Men samma sak där som med McAllister, det är ganska lätt att gå dit, 7,0. Tar jag en chansning så här nu i början, då är det ändå Luis Diaz som ligger närmast till hans.
Mm. Och för egen del så är, jag tycker det är lurigt, du är inne på det, skulle McAllister flyga och Liverpool flyga, ja men då kanske han är den spelaren som gör också att i ett wildcard man kan få in Salah, att det är en billigare mittfältare. Stefan pratade om det, att vi ser inte så många där man liksom verkligen kan hitta riktiga mittfältsfynd, alltså ja men 6,0 och under, men när McAllister är sån, ja men då kanske det kan lösa någonting och kanske också att det ska krävas att vi ser någon av de här 8,5-orna falla ifrån, att de skadar sig eller inte ser så bra ut som vi tror att de ska vara. Men starta med dem svårt. När vi kommer till Diaz, Jota, Soboslai, nu är det mittfältsavsnitt, men får ändå kasta in forwards klassade spelare i Liverpool som Gakpo och Nunez. Alla de här kan inte starta. Det är helt omöjligt. Och jag skulle säga att det är ganska jämnt mellan dem. Nu, du har bättre koll på Liverpool än mig. Men jag tror ju att det absolut kommer vara matcher. Och inte bara en enstaka match. Då liksom Diaz startar bänk. Och är det så att det blir liksom att han spelar varannan match. Ja, inte jättekul. Men det är lika med de andra spelarna. Jag är inte säker på Nunez eller Gakpo eller Jota eller, så jag vill liksom sitta, vänta och sen ser man att liksom efter de tuffaste matcherna för Liverpool har spelats och liksom 4-5 matcher har gått och man ser att amen, Klopp verkar ha köra det här laget, i alla fall startelvan ganska tydligt, ja men då kanske man kan kliva in och se liksom vilka spelare det är som, och visst det är en risk att man då tappar en del poäng, att de går väldigt bra och bara öser på. Men jag är beredd att ta den risken snarare än att starta med någon och så märka att ja, men han får bänken lite hela tiden. De är lite för dyra för att liksom chansa på det. Och det känner jag även kring Diaz, för att kollar man där kring, alltså 7,5-nivån, vi har ju City-mittfältarna Foden, Grealish, vi har Madison i Spurs, och liksom, de känns för mig mycket mer intressant att starta med än Luis Diaz till Game Week 1 i alla fall.
Ja, de är ju, har ju större chanser. Ja, det, ja. Jo, jag håller med dig. Det är bättre scheman dels. Och ta som, det är många i den prisklassen ändå som är mer säkra på start. Och så här till början av säsongen så är det lätt att lockas också av fina namn. Men alltså, du vill ju inte sitta där med Game Week 1 och så har du fyra spelare i ditt bygge som börjar bänk för att du gick på flärd. Snarare än liksom spelare som du faktiskt vet kommer att starta. För det kommer vara en del överraskningar. Och jag håller med dig att det är Liverpool. Tar man med en Liverpool-spelare i laget så är det en chansning. En Liverpool-mittfältare. tar du med Salah så är det en chansning därför att du gamblar med övriga bygget, och tar du med någon av de andra, då är det en gambling för att du vet inte om det är just den som flyger.
Nu har jag ju bollat över ordet till er för att prata era lag och era mittfältare, men det går ju inte heller att hoppa över mitt kära lag Manchester United. Här har vi också flera spelare i den här prisklassen, kanske framförallt Marcus Rashford och Bruno Fernandes. Rashford för 9 och Bruno Fernandes för 8,5. Ungefär så jag hade önskat att de hade gjort med Arsenal och Ødegaard och Saka, att Saka kostar lite mer. Så det ska man väl prata om, men vi kan ju även skjuta in 7,0 mittfältarna, men kanske framförallt Mason Mount, men även Antonio Sancho är prisade där, även om jag inte tycker att de lockar speciellt mycket. Men om man jämför Bruno och Rashford så är det lite omvänt med Ødegaard och Saka. Vi vill väl ändå tro att Bruno fortsatt har straffarna, och han är något billigare än Rashford om 0,5. Och där är ju alltså vi ville få upp Saka till 9,0 där Rashford är, men och en del av det är att han tar straffarna. Men jag tycker att Rashford, det är en mer säker roll i Manchester United. Jag tycker att han är solklart bäst ute till vänster. Han föredrar att spela där själv. Var nyss ute i en väldigt öppen hjärtlig intervju han gjorde med Gary Neville, där han fick korta frågor att svara på. Då fick han bland annat det, liksom, utgå från vänstern eller starta som nia. Och sa, men solklart utifrån vänstern, det är där jag trivs allra bäst. Och det tycker jag man kan se. Och jag hoppas verkligen att United får in nu Rasmus Højlund eller värvar någon annan nia, så att Rashfords tydliga roll kommer vara där ute. Sen kommer han kunna vikariera uppe på topp stunder i matcher och sådär. Men framförallt skulle jag vilja ha han ute till vänster, liksom i de allra flesta matcherna där han får komma med fart. Och då är han oerhört målfarlig och poängfarlig. Bruno Fernandes, ja, jag gillar han också. Men för mig är det, om jag bara ska välja en, så skulle jag hellre ha Marcus Rashford. Jag tycker han har en tydligare roll i det här United. Brunos roll är ju lite osäker i och med att Mount kommer in. Inte kopplat till startelvan, men lite... Men hur ska de spela? Vi har sett Bruno, vi såg det i delar av förra säsongen där han klev ner bredvid Casemiro och spelade. Eller när Casemiro var borta, att han klev ner i den rollen. Och han gör det väldigt bra där fotbollsmässigt. Men han är inte lika poängfarlig, och det är det man vill ha i fantasy. Den stora fördelen med Bruno, det är min lång monolog här, jag ska snart bjuda in er. Men det är ju att han har straffar i Manchester United. Och jag pratade en del om det förra säsongen. Jag tyckte det var märkligt. United fick oerhört få straffar förra säsongen. Brukar vara ett lag som får mycket straffar. Som brukar liksom röra upp känslor hos konkurrenterna. Men det går omöjligt att säga att vi fick liksom många gratis straffar förra året. Utan snarare tvärtom. Jag tror att sånt där brukar jämna ut sig. Och att vi kommer se fler straffar för United i år. Vi har mycket spelare också som är snabba och utmanar in i straffområdet som bör kunna, liksom, de här snabba fötterna, lösa en del straffar. Och då har vi Bruno från 11 meter. Och det blir ganska mycket poäng över en säsong. Vi pratade om McAllister, hur mycket poäng han tog förra säsongen, och mycket av dem kom från straffar. Jag tror att vi kan se det från Bruno också. Och det gör att jag... Ja, men är rätt liksom sugen att starta både Rashford och Bruno. Men är det så att någon faller ifrån, då kommer det vara Bruno Fernandes för mig. Oavsett att Rashford kostar 0,5 mer. Nu har jag inte pratat så mycket Mount. Men Stefan, vad vill du skjuta in kring United mittfältarna? Och det drabbel som jag har hållit på och pratat om här.
Nej, men båda är oerhört intressanta. Jag rankar dem precis som dig. Jag håller Rashford lite högre trots allt. Ja, jag ska villigt erkänna att båda är i draften, och det ska mycket till för att någon av dem ska petas från den.
Fredrik, nu har jag inte pratat med Mason Mount så mycket, men jag tycker att han är en bra exempel för de här Liverpool-gubbarna som du nyss pratade om, att ja, men vänta och se lite grann. Det kan visa sig att Mount är ett jättefynd och att han kommer komma in jättebra i United och starta i en tydlig tia-roll där Bruno får flytta ner. Ja, men då är det ett bra läge att gå dit, men att starta med en game week 1, för mig är det lite utav en liksom för stor chansning, utan då tycker jag att Bruno är ett säkrare kort om man vill liksom dubbla upp med någon utöver Rashford. Håller du med mig där?
Ja, absolut. Det är det ju definitivt på dubben. Sen jag kanske inte helt överens med den raka jämförelsen mot alla i Liverpool. För att i Mount så det går absolut att jämföra med Szoboszlai och McAllister. De här centrala mittfältarna som kan hamna längre ner och som kommer att behöva ta lite mer löpningar för att ta sig in i straffområdet. Men jag tycker att det finns en distinktion att göra gentemot de som spelar som Rashford, Luis Diaz, de här som spelar egentligen i ett tremannaanfall om vi ska vara ärliga. Men tack och lov så, för att det här spelet ska bli intressant, så har man ju valt att klassa dem som mittfältare. Men jag menar Rashford, Luis Diaz, den typen av Phil Foden, de är ju mer eller mindre anfallare när de är, spelar i ett, ja, vad som ofta är tremannaanfall. Är man snäll säger man väldigt offensiva yttermittfältare. Och de tycker jag tenderar att komma in mer i straffområdet, även om det fylls på från mitten också. Så det är väl lite så jag gör, att jag också rankar dem precis som ni gör. Sen är Rashford, Bruno, det känns ju som en, med Brunos straffar känns det lite som en coin flip. Sitter man med ett bygge där det liksom hela övriga bygget ser kanon ut och du är 0-5 ifrån Rashford, då tycker jag att det känns ganska givet att bara in med Bruno istället, så har du löst det. Båda, ja absolut, det kan jag lätt se. United, ganska trevligt offensivt spelschema här i början. Men det är ju en ren coin flip för mig om man ska välja från start.
Det som kan kasta om allting kopplat till en uppdubbling i Bruno och Rashford, det är ju om en spelare som Rasmus Højlund eller en annan nia kommer in i United och blir ganska schysst prisad. Att man då kan få en tydlig given nia i United på en forwardsplats. Så du har ju bara tre platser och så kanske du vill ha någon täckning i defensiven i Luke Shaw eller Onana som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Att det då kanske lite går bort att ha en uppdubbling på mittfältet. Och där finns det ju många andra alternativ. Så att det är ganska lätt att bara göra så att men då väljer jag en och så kan jag ta någon annan spännande spelare i ungefär samma priskategori på mitten som vi håller på att prata om nu. Det är bara det jag menar med jämföra Mount med Liverpool-spelarna som Diaz är. Fördel med Mount jämfört med Diaz, det tycker jag ändå är att jag ser det som betydligt troligare att Diaz eller att Mount startar vecka efter vecka efter vecka, och att Diaz liksom har en större risk att hamna på bänken. Och även Jota då, som är dyrare. De har ju andra roller i Liverpool som ytterforwards, men de är också mer liksom risk för minuter.
Så är det.
Då har vi pratat våra tre lag, och där finns det ju faktiskt ganska mycket att prata om och så, men i det här prisklassen så är vi inte klara där. Vi har redan pratat lite Manchester City och Fredrik, vi har Foden och Grealish som båda är prisade 7,5. Det har varit, tycker jag, mest kärlek på Twitter för en Phil Foden, och Grealish kanske lite bortglömd. Vi såg ju en Grealish som verkligen tog steg i alla fall rejält hos Pep Guardiola och liksom säkrade den där platsen, medan Foden blev en snegunga för ganska många i fantasy och man tog in honom och så var han borta i några matcher, medan Grealish startade och startade och startade. Du får gärna liksom prata lite City mittfältare. Vi sa att Kevin De Bruyne kanske inte är så intressant. Du har pratat om att du är oerhört lockad av att gå på en City upptrippling i offensiven, och då tar jag det som givet att Haaland är en av dem. Men du ska in två mittfältare då förmodligen, om inte Alvarez ska vara en av dem. Och jag är också väldigt sugen på det, sett till Citys oerhört fina spelschema i starten, och City är ett sånt lag som inte ens är beroende av bra spelschema. Men det är tydligt på pappret bästa laget i ligan, bästa offensiva lag i ligan med bästa spelschema. Ja, varför inte gå på en upptrippling?
Ja, och svaret på den frågan varför inte, det är väl just faran för rotation och minuter. Det finns en Bernardo Silva, nu vet jag inte om Mahrez är helt klar för Saudi, men han ska väl dit. Men det finns ju liksom andra spelare som kan komma in och stjäla minuter. Och det är ju hela tiden en avvägning. Hur mycket ska jag gambla kring minuter? Hur mycket ska jag spela säkert? Liksom? Men nej, för 7,5 Grealish, 7,5 Foden, jag tycker att de är underprisade. Jag tycker att det är riktigt liksom... Det är ett för bra erbjudande, och just nu sitter faktiskt båda i draften i The Anfielders. Och ja, men dels så lättar det 1 miljon i plånboken från en Bruno Fernandes som man kan stärka upp backlinjen med. Och nej, den där dubblingen gör ju att det går att liksom, det går att blicka mot sitt spelschema och sitta och hoppas för FPL-laget ska sägas, att det kommer att komma någon utdelning framåt. För sitter du bara med Haaland, det kommer alla andra också göra. Om jag bindlar Haaland, men det kommer typ alla andra också göra. Så att då blir det nog att gömma sig bakom soffan om man lirar utan sitt mittfältare. Det är ju väldigt trångt mittfältet, men 7,5. Jag tycker att det är kanonvärde för båda. Du var inne på att Foden har fått lite mer kärlek. Ja, Grealish ska väl hitta någon alkomätare och två mintogummin liksom, till honom. Men jag tror att Grealish kan vara en sån som har fått smak på firandet. Jag tror ju inte att det finns någon spelare i Manchester Citys trupp som är lika sugen på ett lika vilt firande även efter nästa säsong, eller den här säsongen som kommer, som Jack Grealish. Så är det någon som kommer liksom, alla har ju så, det vet man, alla som jag var som säljare har haft sina vidriga säljcoacher och så har de hittat vad som motiverar en adila fotboll. Tänk dig många Anfield-resor du kan köpa om du bara säljer så här mycket. Till Grealish är det mer bara, se till att vinna varenda titel, då får du fira hur mycket, dricka mycket sprit du vill. Och den moroten gör att för 7,5 så sitter han i bygget just nu.
Mm. Jag tycker så här, en Grealish, han har ju sin plats ganska tydligt ute som vänsterspringare. Även om man liksom gillar att gå inåt i banan, så är det där han utgår ifrån. Foden är ju mer så här, en väldigt skön spelare. Jag tror Pep gillar det väldigt mycket, spelare ska spela på flera positioner. Han kan spela centralt som en ersättare om Kevin De Bruyne är borta, till exempel om man inte vill använda Alvarez där. Gündogan har gått till Barcelona, den platsen har de ju förvisso värvat in Kovacic från Chelsea, men det kan även vara Foden som spelar i den rollen. Foden kan spela ute till höger där Mahrez då försvinner eller redan har lämnat. Det är en Bernardo Silva som också är lite som Foden, också kan nyttjas på olika positioner. Jag tänker så här, Fodens speltid ökar för varje säsong. Det är en, jag tror också för Manchester City, är en väldigt viktig spelare i det här bygget som verkligen är en gubbe som kommer från egna led. City har en väldigt fin akademi och de har ju flera spelare. Många prisar är oerhört lågt för att de inte får så mycket speltid, men som gör det väldigt bra och kan komma och ta den där platsen likt Foden längre fram. Men just nu finns liksom inget utrymme för någon annan spelare att riktigt kliva in. Men att ha någon spelare som visar att det är möjligt, och då tror jag liksom att Phil Foden med hans plats blir bara mer och mer gjuten för varje säsong och en väldigt viktig symbolspelare för både City och Pep. Jag tror Pep får ganska så, vill spela Foden. Så ser jag på det. Vad tänker du, Stefan, kring City-gubbarna?
Nej, det är Foden som intresserar mig allra mest. Jag tycker inte Grealish är lika intressant. Framförallt för hans output i termer av poäng har varit för dålig. Sen kan han såklart säkert få ordning på det. Men jag är inte beredd att betta på det här och nu. Men med Foden känns ju sjukt intressant. Som du var inne på, Gündogan har lämnat. Jag tror att i enklare matcher framförallt så kan Foden få den rollen och liksom fylla på och vara den som spelar närmast Haaland. Sen har ju även, eller om Mahrez lämnar så lämnar ju även en väldigt bra vänsterfot för fasta situationer. Och där har vi sett på försäsong att Foden har tagit fasta. Han gjorde ass mot någon match här och slår hörnor och frisparkar med sin vänsterfot, vilket jag tror att bara kommer öka hans assistpotential. Sen får vi se, det är inte säkert om Mahrez lämnar, så det går ju lite rykten om att City eventuellt ute efter en ersättare där, en Rafinha har ju pratats om från Barcelona och så att det är inte säkert att det blir liksom drömmen så, men han är 23 år nu, det är dags, och liksom får han 500 minuter till i ligan då flyger han, då kan han vara uppe där mot 180 poäng och kanske nosa på 200 om det vill sig riktigt väl, tror jag.
Mm. Och som du säger, i enklare matcher att använda honom bredvid Kevin De Bruyne och kanske ha Rodri som det där ankaret på mitten, att då kollar man sitt spelschema, med enkla matcher, ja, men det är det vi har här i början. Det är perfekt läge att liksom spela det. Och Ja, jag gillar verkligen det. Och fördelen, alltså om man väger Foden mot Grealish, tycker jag att Foden har en övervikt på möjligheter till att göra fler mål än vad Grealish har. Medan Grealish kanske väger mer mot assister. Det kan Foden också bidra med. Men jag tycker att mål, de är kanske lika farliga på assister. Men att Foden väger över på målen. Och det är ju fler poäng. Så det är det vi vill ha. Stefan, ett annat lag som jag vet ligger dig varmt om hjärta från norra London är ju Spurs. Här har vi också mittfältare. Vi har kanske framförallt en Maddison som har värvats in från Leicester. Har gjort det oerhört bra i ett liksom, sämre Leicester. Nu vi med tydligt bättre miljö runt omkring sig så bör möjligheterna. Jag tror att de kommer ha en ganska tydlig tia-roll eller liksom... Ja, kanske 10 är fel, jag tror att de kommer spela 4-3-3 och att han då kommer spela i den offensiva rollen utav den trean bakom Kane och tror att det kommer passa Maddison oerhört bra. Han är prisat 7,5, 7,0 har vi både Kulusevski och Richarlison och för mig är de inte superintressanta utan det är Maddison där. Vi har Son för 9,0 som också ska vägas in i det här tycker jag. Hade en lite sämre säsong senast men har också varit ute och pratat om att han haft problem nästan hela förra säsongen och känt smärta och haft skador. Vilket han nu säger att det ska liksom vara borta och liksom skakat av sig. Men ja, Richarlison tycker jag är mest intressant att nämna om det skulle vara så att Kane försvinner. För då har vi Richarlison till 7,0 mittfältare och jag förväntar mig att han... Ja, men, kommer ta Kanes roll rakt av. Du får gärna ge din syn på de här Spurs-spelarna som jag nämner.
Ja, nej men det blir väldigt avhängigt om Kane blir kvar eller inte. Såklart, hela diskussionen. Det som jag kan känna med Kane, han droppar ju gärna. Då känns det som att liksom han och Maddison skulle lite operera på samma yta. Men det skulle kännas mer naturligt att ha liksom Maddison bakom en Richarlison som kanske mer hotar djupet. Men oavsett vilket så någonting som Spurs verkligen saknade på förra säsongen på mittfältet var ju kreativitet. Och det får man ju med Maddison. Och sen antar jag väl att Bentancur är på väg tillbaka också där. Så att det kan nog bli bra offensivt sett. Och jag räknar inte bort någon. Jag tror Maddison kan vara fin. Han kommer vara på mycket fasta. Bör har ju liksom ha bättre möjlighet till att ta poäng än vad han hade i Leicester. Samtidigt en sån tror jag blir mer intressant om Kane lämnar för då antar jag att han rycker åt sig straffarna där och det skulle ju kunna vara något som verkligen får sån att flyga om man nu blir kvitt sina skadebekymmer. Så kollar vi hans FPL-historik så var ju förra säsongen verkligen något som stod ut åt det negativa hållet. Han har ju varit väldigt, väldigt konsekvent annars. Och liksom de två säsongerna innan det så levererade han ju extremt höga scorer. Och som sagt för 9 miljoner om Spurs får till sin offensiv. Det kan vara ett riktigt fynd tror jag.
Mm. Ja, jag håller med. Fredrik... Hur ser du på Spurs och deras mittfältare? Är det något du vill skjuta in här?
Ja, men det är ju intressant. Jag tycker att det är... De börjar ju rätt tufft där med Brentford borta, United hemma. Och det gör väl att jag kanske inte kommer att sitta med någon från Game Week 1. Men sen är det Bournemouth borta. Och sen har vi väl deadline där för transfers och se om Kane är kvar. Ska jag säga det att säljer man Kane, kanske det är Bayern München, kanske till PSG. Då lär man ju casha in en miljard. Jag har ju svårt att se att Daniel Levy ska sitta och trycka på den miljarden. De lär väl försöka plocka in någonting annat. Vad? Är det ingen aning om. Men de kommer säkert att rycka i allt från, ja du vet så här, Callum Wilson, Molly Watkins, hela den hyllan liksom till något jävla överpris för 800 miljoner eller någonting. Och jag vet inte vad de kan lyckas sno åt sig så där i slutet av transferfönstret. Men det blir ju någonting att hålla koll på. Och någonting som kan ställa till det lite. Om Kane är med första matchen men sen inte. Nej, Spurs känns stökiga men det är klart det finns potential i en Maddison för 7,5. Vi såg vad han kunde i ett horribelt Leicester. Och, ja, nu har han en bättre spelare runt omkring sig. Han kommer att göra poäng. Och 7,5 tacksam prispunkten då. För dit är det ju ändå ganska lätt att nå får man väl säga. Spänd men också just det att jag vill se vad som händer, vad det landar med Kane och eventuellt ersättare. Och med den här taskiga starten så finns det ett klockrent wait and see-läge på Spurs.
Mm. Fredrik, annars om vi går till Chelsea, en London-kollega till Spurs, så var det ju ett lag som underpresterade ordentligt förra säsongen. Det pumpats in pengar, spelarna har fått liksom lite tid att spela, det har kommit in en ny tränare i Pochettino, och det har ju gjort att Chelsea-spelarna är väldigt lågt prisade, men det finns potential och de ska inte spela i Europa, vilket gör att de får tid att spela ihop sig och liksom lite gott om tid mellan matcherna. Vi hittar spelare som Raheem Sterling, priset 7,0, skulle ju kunna vara liksom motsvarande Marcus Rashford som blev rejält nedprisad tidigare. Vi har ju sett Sterling gå för liksom hisnade priser i fantasy tidigare. Nu är han nere på 7,0. Vi har ju även som sagt nyförvärv Mudryk som vi ändå såg vad liksom finns för potential där, både innan han kom till Chelsea men även liksom i glimtar i slutet av förra säsongen. Han har prisat 6,5. Chelsea, är det en tydlig så wait and see, eller är det så att man kan hoppa på redan från start och hoppas på att liksom, alltså någon pant i sin startelva till Game Week 1 kan man ju ha, och skulle Chelsea kunna vara det? Förvisso är det Liverpool i första matchen, men sen är ju ett riktigt fint spelschema, det vi har pratat om tidigare när vi har pratat försvarare bland annat.
Ja, men så är det ju, och det är klart att alltså, även om Raheem Sterling blankar liksom två första matcherna, du har lagt 7,0 på honom, det är inte så att du har lagt en förmögenhet, det är snarare så att han tar upp en mittfältsplats, det är mer det egentligen än själva pengarna skulle jag säga initialt. Men det som gör att det lockar att gå utan Chelsea i början, ja, men det är ju om en tuff första match och att det är så oerhört lätt att gå dit, så att istället för att börja med Sterling och så är det Mudryk som flyger, då skulle du lägga ett byte på det. Ja, men då kan jag liksom gärna bara vänta och se. Det blir ju lite karbonpapper eller karbonkopia på Spurs. Så. Men det är ju lite känslan. Se vem som flyr. Madueke fick ju en del speltid förra säsongen. 5,5. Det kanske är han som är Pochettinos nya kelgris. Vem vet. De har ju ändå skeppat halva laget, känns det som, till Saudi. Så att det är ju lite färre spelare som man känner på mittfältet är verkligen där och slåss om det. Vi tror väl att en Jackson kommer att starta kanske som nia med en Kunko bakom i nummer 10-rollen. Men sen är det ju varsin vingplats då. Och då är frågan där om Sterling och Mudryk ska ha varsin. Madueke ska in. Det finns ju en Conor Gallagher som har gjort en del poäng när han var utlånad till Palace. West Ham rycker i honom kanske. 5,5. Vi har sett tidigare att det finns höjd i många av de här spelarna. Så att Chelsea är ju ett... Alltså, när ni som lyssnar på det här får ju fatta att jag håller på Liverpool. Jag är inte superförtjust i Chelsea som klubb. Men när vi pratar om det här så är det ju ur ett FPL-perspektiv. Och ur ett FPL-perspektiv så känns det som att här finns det... Då har jag hällt i en hel jävla fröpåse och täckt över med jord och vattnar. Och så, det kan bli vad fan som helst. Det kan stå tomt och du kan också ha en blomstrande jävla fruktträdgård att plocka av. När vi kommer en bit in i säsongen. För att visa det sig att de flyger. Så du kan ha en Mudryk för 6,5, en Sterling för 7,0. Och tjena, det är... Där kan vi snacka liksom mycket värde för pengarna. Men vi ska ju se att Pochettino får ordning på det också.
Nu när vi har pratat våra klubbar och även de här andra klubbarna, då har vi egentligen gått igenom alla spelare från 9,0 ner till 7,0. Den enda spelare vi inte har nämnt är Jared Bowen från West Ham som är prisad 7,0. Jag tycker att det inte finns så mycket anledning att stanna kvar vid honom, för att jag tycker inte att det är någon som ska vara aktuell för en Game Week 1. West Ham som har tappat Rice. Och, ja, men jag vet inte riktigt vad som kommer hända där. Och jag tycker han är lite för högt prisad faktiskt. Även om de har sänkt honom ganska rejält från förra säsongen. Men det som jag tänkte kunde vara intressant att bara snabbt gå igenom de olika prispunkterna. 9,0, där har vi Son och Rashford. Och om vi börjar med dig, Stefan, om du bara får välja en av dem och starta Game Week 1. Är det Marcus Rashford som är det tydliga valet för dig?
Ja, absolut, det är det.
Det är det för mig också. Fredrik, hur tänker du?
Samma sak.
Går vi ner till 8,5, då hittar vi Ödegård, Saka och Bruno. För mig är Saka solklart det bästa 8,5-alternativet. Fredrik, hur ser du det?
Samma här.
Stefan, ska vi bara köra och tycka lika?
Ja, nej, men jag tycker det. Men som sagt, jag gillar Bruno väldigt, väldigt mycket också.
8,0-nivån tycker jag nästan att vi kan hoppa över. Det är Martinelli och Jota. Jag tycker att det är för osäkert att starta med någon av dem. Däremot 7,5 tycker jag är en väldigt intressant nivå. Där har vi Havertz, vi har Diaz, vi har Foden, Grealish och Maddison. Jag gillar Foden allra mest här. Och Fredrik, är det Diaz som ändå ska leta sig in för dig, eller är det Grealish som du också har pratat upp?
Ja, men jag tror att Grealish får stjäla. Alltså, hjärtat säger Luis Diaz, som kommer ju komma in i bygget. Jag vet, jag kommer ju sitta och svära över att han stänker dit baljer i första omgången. Och så man sitter och pratar upp honom och inte har honom. En Stefan och Xhaka från slutet av förra säsongen. Jag känner ju det bara. Men jag måste försöka se nyktert på det här, även om det står en Talamor här som är snart urdrucken. Så att det får bli Jack Grealish.
Och Stefan, jag vet att du kommer nämna Foden där.
Jajamän, Foden är given för mig. Han tog 20 poäng mer än Grealish redan i fjol. Och jag liksom, om vem som skulle utvecklas mest utav de två här till nästa säsong är givet för mig i alla fall.
Mm. 7,0 har vi flera. Vi har Trossard, Sterling, Soboslai, Mount, Anthony, Sancho, Kulusevski, Richarlison, Bowen. Skulle jag starta med en 7,0-spelare så hade jag gått på chansningen på Sterling. Här blir det lite intressant. Hur tänker du, Fredrik?
Mm. Den här är ju lurigare. Då hade jag sagt, hjärtat vill ju säga Soboslai här, men jag är inte helt säker på att han har en av de där två nummer 10 rostar. Det kan mycket väl vara McAllister och Gakpo. Och det gör att jag nog får, jag får dubbla din på Sterling, för jag tycker att 7,0 det skulle kunna vara riktigt spännande och inte så förtjust i United-fältarna på den här prispunkten. Så att jag dubblar den på Sterling.
Mm. Stefan, sist då, innan vi går vidare till en väldigt intressant prispunkt, och du kanske snarare än att gå på en 7,0 går ner på 6,5 nivån som vi snart ska prata om.
Det skulle jag göra, men skulle jag välja en 7,0 så hade det nog blivit Jared Bowen faktiskt.
Okej, det här får du gärna utveckla eftersom vi inte har pratat någonting om honom.
Nej, men jag är inte speciellt intresserad av honom. Det är mer pistol mot huvud. Nej, men han underlevererade i fjol. Jag tycker att West Ham har ganska trevlig inledning på säsongen offensivt sett. Så att det är väl det. Men jag, det ska väldigt, väldigt mycket till för att jag ska ha en 7,0-fältare i bygget.
Mm. Vi har ju tassat lite kring 6,5 och redan pratat Mudryk lite grann. Men det stora vid 6,5 blir ju ändå ett lag, och det är Brighton. Vi har en Mitoma som tycker jag stulit det allra mesta av liksom solljuset från sina kollegor Marsh och Gross. Men alla är prisade 6,5, och jag har en 6,5 Brighton-plats upplåst i mitt lag. Vem det blir är ganska öppet för mig. Och det handlar mycket om lite vad som händer med Brighton och straffar. Det skulle kunna vara så att Pascal Gross har dem. Han har i alla fall väldigt många fasta situationer. Och ja, vi pratade lite innan vi satte på räck här, Stefan. Du var den som uttryckte det först, att det känns som att Gross smyger lite under radarn. Vi får ju se vad han har för roll. Det kan ju vara så att han spelar 10, alltså på McAllisters gamla position, och då är han ju superintressant. Det är många som har pratat upp en Siso där, men jag är inte så sugen på en Siso. Däremot Gross plats i Brightons 11, den är ju tvärgiven. Frågan är bara vart han ska spela. Stefan, vad tänker du Brighton mittfältarna?
Ja, nej, det är ju sjukt. Framförallt om man kollar på ägarandel så är det ju sjukt, för att Mitoma har väl 38% och sånt, och sen så är det liksom, kommer det ingen annan Brighton spelare förrän, ja, men Gross ligger väl på 4-5% och March liksom 2-3%. Mm. Så att den är ju väldigt skev fördelad. Sen är det frågan, vill man sticka ut, vågar man det, etc. Men om vi ska bara kolla på det objektivt sett, nu vet jag inte om Gross överlevererade massor på sina siffror i fjol, men han säger att han får straffarna, så känns det ju som att hans siffror liksom bör kunna förbättras. Ja, givet att Brighton får ett gäng straffar även i år. De andra två, ja, det är klart att de ska göra, som i Mitomas fall, ska göra en hel säsong från start, så han borde ju också kunna komma upp i poäng, liksom totalpoäng. Men annars, alltså, det är inte tydligt att han ska förbättra sin output, skulle jag säga. Det är snarare, jag vet inte, de tappar ju lite offensiv kraft med tanke på att McAllister lämnar, och hans fina passningsfot som kanske har ja, men, låst upp några lågt stående försvar. Så då är frågan om man får förlita sig lite mer på fasta situationer där Gross kan vara stark. Så jag tycker absolut att det är en coin flip vem som kommer vara bäst att äga här.
Det som är med liksom Mitoma, som jag vet vissa skeptiker har varit inne och pratat om, det var ju mot slutet av säsongen att han kändes lite för enkelspårig, och att han kanske när han slog igenom lite flög under radarn för motståndarna, och man inte riktigt hade koll på honom. Men man lärde sig vad han vill göra och hur han gör. Tänk Arjen Robben, att han, alla vet vad han ska göra, men Robben var så bra så att han liksom ändå fortsatte göra mål och mål och mål. Men Mitoma tog det ju lite stopp för, eller blev i alla fall lite tuffare mot slutet. Är det någon oro du har? Jag tror när vi gick igenom våra tidiga drafts att Mitoma satt i ditt bygge, och då gissar jag att du inte har lagt allt för stor vikt vid det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men det är också lite så här, vill man sticka ut eller inte från templeten på den positionen? Nu är Mitoma spasökt ägd, och det kanske är en liksom riskabelt med kopplat till price drops och liknande. Men det kan även ses som att det är en sköld mot att han inte liksom gör två mål i första matchen om man sitter utan. Sitter på March som får liksom något mål felaktigt tilldelat som ett självmål eller liknande. Men nej, det är väl mer så jag har tänkt. Sen tror jag att Mitomas liksom, ja, men sista del av förra säsongen, det var lite kopplat också till att han brände några lägen där, som han borde ha satt dit. Lite dåliga avslut snarare än att han inte fortsatte ta sig till lägen. Det är väl min analys där.
Fredrik, du får gärna skjuta in dina tankar kring Brighton mittfältarna. Och om du vill får gärna väva in en Ciso i det också, som är prisad 5,5, så 1,0 billigare än de här tre.
Ja, absolut. Jag tycker att det är Mitomas roll är väl den som känns tydligast utifrån. Han har ju sin roll ut på kanten där och ska springa. Han vet ganska tydligt vad han ska göra. Medspelarna vet det, motspelarna vet det, tränaren vet det, vi vet det. Gross, som du säger, han kan straffa, han kan inte straffa, han kan spela 10, han kan spela 6, han kan spela ytterback. Du vet ju inte inför säsongen var man väljer att använda honom någonstans. Och det är ju lite sådär oroande. Han är lite för multifunktionell för sitt eget bästa, och kanske framförallt för oss FPL-managers.
Det man dock vet med Gross, ja, det är ju hans fasta situationer.
Ja, absolut. Det har
om man har straffarna eller inte, vi har väl en invärvad João Pedro på topp som också mycket väl kan ta straffarna. Men annars står det väl mellan honom och Gross, skulle jag tro. Och svårt att se att Brighton ska få lika många straffar som de fick förra säsongen. Jag tyckte att de fick väldigt många. Men det kommer komma en del straffar, och är det så att Gross är på dem. Men utöver straffarna så är det även hörnor och frisparkar, och där är ju Gross ofta. Och det är samma, de har tappat McAllister som är väldigt skicklig hörnläggare. Men det kommer knappast göra så att Gross tar färre hörnor.
Så är det. Alltså, det är spännande att se. Så en intervju på med De Serbi där han pratade om att den kommer att behöva rotera mycket mer nu när det är Europaspel och sådär. Och vi får väl se vilka spelare det är som du var inne på tidigare, Alex. De Serbi är ju ingen manager man litar på direkt. Det är inte så att jag liksom tar gift på att någon av de här kommer att spela vecka ut vecka in i både Champions League och eller så här, i Europa League och ligan. Så det kan ju bli lite hur som, beroende på hur han väljer att prioritera och hur de håller sig skadefria och så. Så att någon Brighton-mittfältare, speciellt med det här inledande schemat, vill man ju ha Gameweek 1. Mm. Det är ju ingen, det är ingen liksom tillfällighet att Mitoma sitter med 37,4. Men som ni är inne på, med det här spelschemat, med en Pascal Gross på 4,7, jag vill ändå, som du var inne på, väva in en Nciso. Om det, han har varit bra på försäsongen, alltså verkligen kommit i mitten och fyllt på framåt, gjort några mål. Alltså för 5,5 är det ju, där snackar vi ju värde. Och vi kommer väl komma snart neråt här i prispunkternas nedre regioner vad det gäller mittfälten. Och där ska gudarna veta att det är fan inte så ljust där. Så skulle det vara så att Nciso rycker åt sig den här platsen och jobbar minuter på samma sätt som Mitoma Gross gör. Det kanske inte är supertroligt, men vad fan vet jag. Det är, ingen vet väl hur det serbiska ska få ihop det där. Och jag menar, börjar han sig så bra, börjar han säsongen bra och gör 2 plus 1 tre första matchen, då är det också svårt att peta honom. Mm. Men det är ju så, börjar du med en Nciso så är det ganska mycket svårare att gå från en Nciso till Mitoma eller till Gross. Börjar du med Gross eller Mitoma så är det väldigt mycket enklare att bara göra sidledsbytet till en Nciso. Det ska man ju också ha med sig när man sätter laget. Du var inne på det lite i början där, Alex, med prispunkter. Och här blir det ju så ett tydligt exempel. Och det kan ju tyckas så jävla tekniskt och tråkigt. Bara, fan snackar när man håller på med prispunkter? Jag vill ju veta vilka spelare ska ha. Ja, absolut. Men när det är liksom coinflip 50-50 och det står som det här fallet mellan en spelare som kostar 5,5 och 6,5. Väljer du att gå på den 5,5, då ska du också veta att där finns det fan inga liksom utrymningsvägar. Du står, det är cementväggar liksom åt alla håll. Medan på Mitoma Gross-nivån 6,5, men då finns det ändå lite mer och gå till. Jag menar, på 6,5 så finns det ju faktiskt utmanare om positionen i bygget. Medan på 5,5 är det stendött. Så det ska man också ha med sig med en Nciso. Men å andra sidan, det är ju sjukt låg TSB, 10%. Så det är det fina på en kamma M. Brighton med det här inledande spelschemat känns ju jätteintressanta.
Ja, jag skulle även vilja säga att du rör nästan två olika saker. Prispunkter är en sak, att man vill ha spelare som i lite olika prispunkter för att röra sig. Men sen också flyktvägar. Mm. Alltså att går man på de här billiga spelarna, då blir det att man måste göra ett dubbelbyte för att få ihop pengar för att uppgradera om det inte finns någon billigare. Hittar man en 4,5 mittfältare som man tycker, ja, men det här verkar schysst, liksom, han ska nog spela och jag kan lira honom. Andreas Pereira förra året var ju ett lysande exempel och han kunde man ju verkligen spela. Men är det så att han av någon anledning skulle tappa sin plats eller skada sig och man ska gå till någon annan, ja, men då behöver du lösgöra pengar på något sätt, för det finns ingen annan 4,5 mittfältare som du direkt kan gå till. Och liksom, ja, men det allra bästa exemplet på det kommer komma till, i forwardsavsnittet, när vi har liksom de här 8,0 anfallarna som man lätt kan gå ner till någon annan ifrån. Så lika mycket som att spelaren är något man gillar, så är det att har man en spelare på en liten dyrare prisnivå än, och det finns flera under som kan vara intressanta, ja, men då finns den flyktvägen. Det finns även, som du säger, de här sidledsbyten. Om det är flera spelare som är prisade 6,5 som är intressanta, som i det här fallet, ja, men då kan jag göra det sidledsbytet så länge det inte blir någon prisförändring som prisar ut dig ifrån det. Jag skulle bara vilja säga det som du är inne på där, att man inte riktigt kan lita på De Zerbi. Det kan jag hålla med om. Det jag ändå har fått bilden av, det är att han är likt Pep och Arteta oerhört liksom hyllande till spelare som ska spela på flera olika positioner. Och det gör att, ja, men Grossplats, exakt vart han spelar, den kanske är lite osäker. Men för mig verkar det vara så att Gross är en riktig liksom favorit i De Zerbis ögon, och han kommer att spela hela tiden, utan det är liksom en oerhört viktig kugge i det här Brighton för honom. 6,5 nivån, jag tror att det är väldigt många som kommer ha minst en gubbe i den prisnivån till Gameweek 1. Är det så att man går på en trend, så tror jag att många kommer ha två stycken. En Brighton gubbe och förmodligen kanske det hetaste namnet som det pratas om, en Mbeumo i Brentford. Mbeumo har ju gjort bra i Brentford de här säsongerna. De har varit uppe i Premier League nu. Han har ju spelat tillsammans med en Ivan Toney som nu kommer missa stora delar av nästa säsong på grund av avstängning, på grund av spelskandalen där han har spelat på massa matcher som man olovligen har gjort. Men när Tony har varit borta så har jag en Boemo gjort det väldigt bra också tidigare. Och när Tony är borta förväntar vi oss också att en Boemo är på straffar. Brentford har ett oerhört fint spelschema direkt i starten. Och jag gillar en Boemo skarpt. Vad säger du, Stefan? Vad du säger om en Boemo? Och är det så att man bara är en 6,5 plats? Är det självklart att gå på en Brighton-gubbe eller... kan en Boemo blanda sig i där?
Nej, jag tycker att en Boemo kan blanda sig i diskussionen. Sen så tror jag att det är lite avhängigt vad man gör i övriga lagdelarna som du säger. Har man Trent, ja, men då kanske man har två 6,5 platser och då är en Boemo en utav dem skulle jag säga. Men jag har ju Trent i min draft för tillfället, men jag börjar bli mer och mer sugen på att downgrada Trent och sprida de där pengarna. Och då kommer det nog landa i att det blir bara en 6,5 gubbe på mittfältet. Och då blir det ett riktigt svårt val. Där ska man väl jag gillar väl Brightons tre första matcher lite mer än vad jag gillar Brentfords första tre matcher. Sett till vart skulle det kunna rinna iväg. Jag ser att Brentford kan göra det bra inledningsvis. Men jag ser det som större uppsida på att Brighton kanske kan vinna någon match stort i början där. Så jag tror ändå om jag ska ranka dem så rankar jag nog ändå Brighton mittfältarna före en Brentford-gubbe. Men om man ser den här platsen så lite mer långsiktigt och inte vill hålla på att byta runt så mycket på den, ja, men då trumfar nog en Boemo ändå Brighton mittfältarna med tanke på att de har så oerhört fint spelschema. Om man räknar bort den där Newcastle-matchen i Game Week 5 så ser det ju mumma ut för Brentford.
Fredrik, hur tänker du? En sak som jag noterar ändå, många pratar om på Twitter och andra forum, att Mbeumo, nu är Tony borta, nu kommer han gå in, ta hans plats, spela nia. Jag håller inte det som helgjutet. Jag tycker att det har varit ganska tydligt när Tony har varit borta att det beror på om Brentford spelar med tre anfallare eller två. Och är det tre så är det de här klassiska ytterforwards som vi har pratat om tidigare här i våra lag till exempel. Och är det tre anfallare då spelar väl Mbeumo nästan alltid ute på kanten. Och att det är vissa som i så fall tar Tonys roll. Är det två anfallare, ja, men då är Mbeumo en utav dem. Men hur ser du på Mbeumo jämfört med Brighton i fälten? Ungefär samma fråga som jag ställde till Stefan.
Och jag håller med dig om att det blir vissa som kommer att spela en hel del där framme. Det tror jag inte behöver störa Mbeumos chanser så mycket, utan jag tycker fortfarande att han är superintressant. Och det här är ju någonstans uppsidan för den som väljer att gå på antingen Trent eller Salah. Som måste då kanske gå lite tunnare på vissa mittfältsplatser. Att ja, det kanske du måste göra. Men på 6,5 finns det ju Brighton mittfältarna. Det finns en Mbeumo. Och båda de är intressanta. Jag delar väl Stefans uppfattning där om att här initialt första tre omgångarna. Det känns ändå ganska centralt att ha med en Brighton-fältare. Men... det är ju inte så jag kommer skratta åt de här byggen som sitter med både Mitoma och Mbeumo. Plus att det är ju inte bara dem heller. Det finns ju en del andra lite små halvintressanta spelare på 6,5. Vilket gör att, låt säga att du går på två stycken och någon av de här inte flyger eller skadar sig. Ja, men du är inte fast utan du bara gör ett snabbt sidledsbyte. För det finns alternativ också.
Ja, prata gärna om dem. Vi har en nyförvärv i Aston Villa i Devy. Vi har en Esse i Crystal Palace som var populär under förra säsongen. Vi har Almiron i Newcastle som ett tag under förra säsongen var helt ostoppbar. De har även värvat in Barnes från Leicester. Harvey Barnes. Alla de här kostar 6,5. Lägg gärna ut texten lite kring dem och dina tankar.
Ja, men Diaby där låter ju spännande på. Kom ju med exakt samma siffror som var det Bailey när han kom från Leverkusen med 9+9 föregående säsong. Så att det verkar ju vara ett vinnande koncept för Villa att värva på. Men han hade ju levererat under ett par säsonger i Bundesliga. Och Villa har ju gjort ett jävla spännande fönster lite sådär under radarn. De plockat in en Pau Torres, sen gjorde Tielemans, kommer in en Diaby här nu. Vi vet att Emery såg, det här laget såg riktigt fint ut under förra säsongen. Och nej, jag vet inte, jag har en liten sådär soft spot för Villa och tror att de kommer att kunna störa riktigt många lag. Och för 6,5 kan det visa sig. Om den här killen inte är gjord av glas som de andra snubbarna som de har plockat in, ja, så skulle det mycket väl kunna komma poäng härifrån. Definitivt än att hålla ögonen på. Och detsamma gäller väl den här Mudryk som kom för miljarden. Liksom att han kan inte kosta en miljard för inte. Och det finns ju ändå fotboll i honom. Vet inte hur mycket han påverkas av det som sker i hemlandet liksom, rent mentalt. Kanske har han kommit till rätta lite mer i London nu. Det skulle kunna vara så att han bara får sitt stora internationella genombrott egentligen i Chelsea det här året. Så det är ju samma sak där. Håll span. Vad hände med Edsen nu när Wilfried Zaha stack till? Fan, var det Galatasaray han stack till eller?
Jajamän.
Ja, helvete. Det var ju annars en sjukt Saudi-kompatibel snubbe kände man ju. Men ja, det var lite oväntat kanske. Oavsett vad, Edsen kvar. Han var ju på frisparkar sedan innan. Kliver han upp och tar lite straffar nu när Zaha är borta? Vem vet, kanske inte. Vad händer i Crystal Palace? De måste väl liksom värva in någonting mer framåt så att de, jag menar, Olysee i all ära om de ens får behålla honom. Jordan Ayew känns kanske inte som det hetaste. Men Etze vet vi ju producerar poäng. Det blir väl lite för honom med lite så här mellanläge. Han var ju himla fin som en enabler, alltså som en så här billig gubbe att fylla upp ett mittfält med. För 6,5 kanske han inte är mitt första alternativ. Men som sagt, visar det sig att Roy Hodgson av alla människor får ordning på det här bygget också framåt. Ja, alltså jag stänger inga dörrar där. Och sen så Newcastle-gubbarna, ja, men vi har varit inne på lite Newcastle tidigare, att kanske inte initialt, men det är ett lag som ska spela Champions League. Vi vet att Harvey Barnes likt Madison presterade i ett riktigt dysfunktionellt Leicester, så att han kanske tar den där platsen och gör den till sin, vem vet.
Innan vi går ner och pratar budget, mittfältare på 6,0 och neråt, skulle jag bara vilja rikta ett stort tack till våra partners. Unisportstore.se, de har vi även ett erbjudande med. Om du nu vill köpa fotbollströja eller säg fotbollsskor eller vad du nu vill ha, så uppger du koden FPL-podden i kassan. Så får du 20% på ordinarie pris vid ett köp för minst 500 kronor. Dessutom så har Unisport Store väldigt fina priser med i vår poddliga. Vi riktar även ett stort tack till reducering.se, vår nya spelpartner. Vi kommer här att ha ett specialavsnitt där vi pratar med grabbarna därifrån och får lära oss lite mer om reducerade system. Netshirt.se, där köper du svenska FBL-podden merch, in och kika där. Och sen Glenn Sportsbar som jag pratade om i början utav det här avsnittet, att vi har ju en liga tillsammans med dem, Glenn-ligan. Och som sagt, jag upprepar igen, gå in Glenn Fantasy PL, gå med, swisha 250 kronor och gå med i Sveriges roligaste betalliga. Budget mittfältare. Ja du Stefan, jag kollar här på den här prisklassen, 6,0 hela vägen ner till 4,5, och det är oerhört lite som lockar. Innan vi har kommit hit så har vi pratat oerhört länge, och det är för att det finns så många spelare som lockar. Det för mig talar för ett femman av mitt fält. Men om man nu verkligen vill gå den här vägen med Mohamed Salah, så tror jag att man kommer få leta här nere efter en gubbe, och förmodligen redan hela vägen ner till 4,5. Men är det några spelare, vi har ju nämnt McAllister som är prisad 6,0 ändå. Och det finns ju en del spelare, vi har nämnt en Sisu också. Men är det någon specifik som du vill lyfta upp i det här segmentet ändå?
Nej, jag har faktiskt knappt kikat här nere. Jag har haft ett femman om mitt fält hela tiden. Det som skulle kunna kasta omkring det är väl liksom om de här någon av Chelsea-forwarderna verkligen bara fortsätter flyga, eller om Visse eller Ferguson ser heta ut på forwardsplatsen, om Höjlund kommer in, och att man kanske då börjar kika mot en 3-4-3 mer. Det är väl det som skulle kunna få bort mig från femman av mittfältet. Men annars är jag ganska nöjd med femman på mittfältet, och då finns det inte plats för någon budgetspelare. Och dessutom så känns det som en sån oerhörd downgrade när vi hade väl Andreas Pereira på 4,5 i fjol. I Fulham, som tog liksom massa fasta och är bra på frisparkar och liknande. Han var ju en klockren bänkspelare. Men det bästa som finns i den priskategorin nu, eller som vi vet har en säker startplats, det är väl han som gick till Luton nyligen. Makamba, jag kommer inte ens ihåg vad han heter.
Makamba, Marvelous.
Ja, Marvelous till och med. Ja, men han kommer nog inte vara så jävla Marvelous. FPL-mässigt kan väl jag tro.
Nej, jag ska säga det att Andreas Pereira är ju prisad 5,5 den här säsongen. Fulham gjorde det, ja men, över all förväntan förra säsongen, men jag kan inte riktigt se den säsongen i år. En Mitrovic som bråkar sig bort nu dessutom. Jag tycker att det snarare än att prata liksom superbra alternativ här nere, ska man nog höja varningsflaggor för många av de här spelarna, om man har tänkt att det är spelare som ändå är med i ens tilltänkta startelva. Fredrik, 6,0, McAllister har vi nämnt. Det behöver inte vara en varningsflagga, utan det kan ju vara en riktigt bra gubbe här längre fram, även om vi inte någon av oss riktigt gillar att gå på han från Game Week 1. Morgan Gibbs-White pratade jag upp en hel del i slutet av förra säsongen. Han är prisad 6,0 även han. Och även hans kollega Brennan Johnson. Nottingham Forest kanske inte är det mest sexiga lag. Men det är två spelare som ändå kan vara värda att nämna. Men det känns som 0,5 mer så kommer man upp till de här Mbeumo och Brighton-gubbarna. Och, ja, det är det som lite talar emot. Men ja, vad säger du om Forest-gubbarna här?
Ja, men på sikt skulle det kunna bli. Nu har de ett riktigt pissigt spelschema inledningsvis som gör att det känns helt iskallt. Men, och så handlar det lite som du är inne på i det här limbolandet rent prismässigt. Så det gör väl att från start känns det inte intressant. Men ett litet spaningsöga ska vi väl hålla på en Gibbs-White. Och Johnson som var väl listad som anfallare förra säsongen. Och vi får väl se vad han kommer att ha för roll i laget. Men de två blir ju någonting att hålla koll på ändå. Sen är det ju en sån där lite gubben i lådan spelare som kan ha streaks. Det är ju en Bruno Guimaraes i Newcastle. Det är ju absolut ingen att starta med till Game Week 1, men vi kommer att prata under säsongen om spelare som kommer och går i byggena och i rekar och sådär. Det utesluter inte alls att en Guimaraes kan ledas in i en rek här framåt hösten någon gång. Det finns ju potential om inte annat. Men i övrigt, ja, det är klart det finns en del bra fotbollsspelare. Men lite som du var inne på, när det finns sånt värde som det gör på 6,5, då måste man nästan ner liksom på 5,0 för att det ska vara liksom en så pass stor prisskillnad. Och jag menar, det är inte att Nicolas Pepe kommer letas in i någon rek här. Så att det är ont om bra budgetalternativ. Och samtidigt, för det är så, skulle du ha en femte mittfältare som inte spelar, eller som bara sitter kvist, då vill du inte lägga mer än 4,5. Du vill inte lägga 5 eller 5,5 på någon som alltid sitter bänk, för det är ju waste of money deluxe. Och då är vi på, som Stefan sa, Marvelous Nakamba liksom i Luton. Det kittlar inte i brallan när jag hör det kan jag inte säga.
Nej. Det som ändå kan sägas när vi ändå är inne och pratar Nottingham Forest, det är att vi har fått en Anthony Elanga som har gått till Forest, prisad 5,0. Och det var ju när han var i United. Jag tror han hade blivit upprisad från 5,0 om det hade varit klart att han hade gått till Forest redan. Så är det så att man behöver en sån här spelare men ändå vill att han ska starta. Du var inne på att man inte vill lägga 5,0 på någon som ska sitta på bänken. Fast jämfört med en 4,5, all liksom Nakamba, jo, men jag skulle hellre ändå ha en Elanga om hans roll blir lite kul i ett Forest. En betydligt offensivare roll än en defensiv mittfältare i Nakamba. Så att det är väl någonting att nämna. Annars den stora varningen jag skulle vilja skicka, det är ju för spelare som kanske inte har spelat fantasy så mycket och ser liksom stora namn och också i liksom bra klubbar, och det är väl liksom nästa varning. Men Declan Rice värvad till Arsenal för stora pengar, prisad 5,5. Vi har en Rodri i Manchester City, vi har en Casemiro i United, alla de här är prisade 5,5, oerhört viktiga spelare för sina respektiva klubbar. Men inga superspelare i fantasy, då ska man ju ändå skjuta in det att både Rodri och Casemiro ändå gör en hel del poäng, men de tar upp en United eller City-plats, så därför går de helt bort. Detsamma gäller ju med Thomas Partey i Arsenal som också är prisad, han är prisad 5,0. Vi har en Caicedo i Brighton som kanske kommer spela i Chelsea, jättebra spelare, men spelet är inte uppbyggt för att de här gubbarna ska få poäng, så håll er borta därifrån.
Sen kan vi väl flika in också det, vi pratade mycket 6 miljoners klassen där, och det är ju också att vi förväntar oss att Mbeumo och Esse kommer ha straffarna för 6,5, och det gör ju också liksom en del i hela diskussionen, att kan du få en straffskytt dessutom för 6,5 som är, ja men, mer eller mindre talisman i bättre lag, så vet jag inte, det ska mycket till för att man ska gå ner på 6 miljoner då.
Du har Gibbs White som är straffskytt i Forest också, men
ja, han är det, ja.
Nej. Annars 5,0, jag var inne på Elanga. Ett namn som kanske kan vara spännande ändå, om vi liksom verkligen gräver djupt. Vi har en Justin Kluivert som har gått till Bournemouth. Och är det så att Bournemouth gör en bättre säsong än vad vi förväntar oss, och Kluivert flyger, så kanske det skulle kunna vara någonting. Men här är ingenting man liksom börjar. Och som sagt, 5,0 nivån är ju lite sådär märklig, som du är inne på Fredrik, att förmodligen är det en spelare som ska sitta ute på bänken. Är det inte bättre att spara de där 0,5 då och kunna stoppa in i startelvan istället, eller på din första avbytare? För jag tror inte att din 5,0 mittfältare kommer sitta etta på bänken heller. Det är ju ofta att man nyttjar försvararna. I försvararavsnittet hörde ni det, att man kan få en riktigt bra 4,5 försvarare och som kan sitta första bänk. Och det är betydligt mer lockande än 4,5 mittfältarna och 4,5 anfallarna. Eller visst är det så, Fredrik?
Ja, men absolut. Och det är det som gör att det blir lite lurigt. För du vill ha så lite pengar som möjligt på bänken generellt sett. Det är väl så vi spelar i alla fall. Jag vet att det finns någon som spelar med och verkligen försöka rotera och hitta så. Men då sitter ju också med väldigt mycket poäng på bänken. De allra flesta försöker ju minimera liksom värdet på dem som sitter kvisten. Liksom. Och just om du har ändå en femte mittfältare som sitter på andra eller tredje kvisten, då är det tråkiga pengar att lägga. Man kan tycka att 0,5 är inte så mycket. Nej, men prova att sätta ihop ett bygge, så kan det visa sig att 0,5, framförallt i backlinjen, kan göra en jäkla skillnad. Liksom. Så att, det är smålurigt. Sen tror jag att det kommer att utkristallisera sig under säsongen. Säkert ett och annat bra alternativ i respektive prisklass. Kommer säkert hitta en 4-5 som spelar och är lite offensiv. Om 5-0, om 5-5 och sådär. Så att till ett wildcard lite längre fram så kan det säkert finnas andra möjligheter som vi inte ser just nu. Om man vill gå på en 3-4-3 som Stefan var inne på. Och så visade det sig att det är någon jävla tjomme som vi aldrig har hört talas om i liksom, ja, vad det nu kan vara. Kan en Hodge i Wolverhampton eller vad vet jag, en Vlasic i West Ham. Det är liksom, kan vi bara sia om det nu. Men hålla vägen öppen kan man ju göra rent mentalt, men till Game Week 1 känns det inte aktuellt.
Nej. Stefan, om man ändå ska gå på ett 4-man mittfält och man vill ha en liksom 4,5 spelare, är det någonting du vill skjuta in där? Jag ser nu när man kollar, den 4,5 mittfältare som har högst ägarandel, det är Baptiste i Brentford som har 6% ägarandel. Tycker du att det finns någon anledning att liksom vara försiktig med de spelare som har lite högre ägarandel, eller är det lite som vi pratade om med andra målvakterna, att det inte är så många som kommer offra byten här, så att price drops är ganska otroliga? Hur hade du tänkt om du hade gått på ett fyrmanna mittfält?
Nej, jag hade väl haft någon som hade den säkraste startplatsen. För att du kommer aldrig sätta den där gubben på och starta, för det finns ingen sån gubbe i år. Så att det är väl så jag hade tänkt, helt enkelt. Och bara för att flicka in hela den diskussionen, så tycker jag väl att det är mycket bättre sånt fall om man tycker, eller det är en av de stora fördelarna när man går tre back, för att då, om du tycker att det blir för tunt på bänken, ja men uppgradera din 4,0 back till en 4,5 back, så du kan sitta där med, ja men med Pau Torres och Sven Bottman, och liksom du kommer inte få panik någon gång under säsong för att någon snubbe går sönder i din startelva, är tveksam till till om man kan starta den matchen, så kommer du alltid ha bra täckning på bänken där.
Mm. Nej, och precis så är det jag tänker. Jag kommer med 99% säkerhet spela 3-5-2. Jag kommer ha en liksom död anfallsplats längst fram, som kommer sitta längst ut på bänken. Så kommer jag ha två försvarare som kommer vara liksom nyttiga och kunna använda, antingen som en bänkspelare, eller får jag till och med kunna rotera lite beroende på matcher, i alla fall en första avbytare, men kanske till och med att ha två sådana. Vi får se vad det landar i. Stort tack för att ni har lyssnat på det här långa mittfältsavsnittet. Vi är tillbaka inom kort med ett forwardsavsnitt, och hjälp oss jättegärna att sprida ordet om podden, sprida ordet om våra ligor, och om ni inte redan gör det, se till att gilla oss på Facebook, följ oss där, följ Glenn Fantasy Premier League där. Och sen får ni jättegärna gå in och ge en review på podden via er poddspelare, om ni lyssnar via Spotify eller motsvarande. Det uppskattas väldigt mycket. Tills vi hörs nästa gång, ha det så bra. Hej då!
Lycka till, ha det bra.
Ha det gott, tja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.